Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men välkomna tillbaka då. Det har gått en vecka sedan sist. För de flesta, i alla fall de som följer oss.
Mm.
Och vi sitter ju som vanligt i ett Göteborg som är plus 25, molnfritt och lätt bris, eller hur? Mm. Men idag ska vi prata om en båtbro, eller?
En bro av skepp.
En bro av skepp.
Eller en säga... skeppsbro.
Ja, varför heter det skeppsbro?
Platsen som vi befinner oss på, ja. Den heter Skeppsbron för att det var här som skeppen la till. Och aha. Bro behöver inte bara vara en, liksom en bro över vatten, utan bro kan också betyda kaj eller plats där skepp lägger till. Och det var ju här som skeppen la till. Det är alltså en av Göteborgs, eller till och med Göteborgs första kaj,
ja, just det.
I någon typ av centrumdel. Så ja. Det är ju därför platsen heter Skeppsbron.
Och om man vill liksom avlasta sin plånbok lite grann och stötta oss, så kan man gå med i våran Patreon, eller?
Ja, man kan bli månadsgivare på patreon.com /gatorochtorg i Göteborg om man tycker att man har en lite för tjock plånbok och vill stötta oss med 35 kronor eller mer i månaden.
Man kan få välja, antingen så kan man liksom förlasta av kol eller så kan man förlasta av diamanter.
Mm. Beroende på hur tjock plånbok man har. För vill man lyssna på hela det här avsnittet så måste man ju bli månadsgivare på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg. Eftersom det här är ett så kallat Patreon-exklusivt avsnitt. Och det är lite speciellt för att även förra veckans avsnitt från Jägerdorfsplatsen var ju Patreon-exklusivt. Men det har blivit lite så här hipp som happ att vi har släppt lite gratisavsnitt efter varandra. Så då blir det två Patreon-exklusiva avsnitt efter varandra.
Vi har ingen ordning på oss.
Nej, vi har dålig koll på vårt Excel-ark där vi lägger upp avsnitten. Så kan man
men
säga.
Någonstans där det är riktigt bra koll är vår Instagram.
Ja, vår Instagram lägger vi upp bilder på de platser där vi besöker. Och det är faktiskt lite grann orsaken till att vi befinner oss här idag på Skeppsbron. För vi sitter ju faktiskt... Vi sitter ju egentligen inte på Skeppsbron. Vi sitter ute i vattnet. Vi sitter på en liten båt som...
Finns Skeppsbron?
Ja, Skeppsbron finns ju. Den sträcker ju sig från där vi har varit tidigare, nämligen Stenpiren.
Ja.
Vi ser ju faktiskt den platsen vi spelade in Stenpiren från. Nämligen det här nybyggda resecentrum som ligger vid Stenpiren. Så sträcker den sig hela vägen bort till Masthamnsbron, som jag tror den bron heter, som går över där borta när vattnet går in från älven in i vallgraven borta vid Pustervik. Den är ju avstängd nu eftersom man bygger, heter det Masthuggskajen, va? Det stora nya området som ska byggas eftersom man bygger där som har stängt av.
Men du var inne på det. Du får reda lite där. Bro, kaj, lastplats och lastzon. Du får jag
bro behöver inte bara betyda en liksom spång över ett vattendrag, utan en bro kan ju just vara en kaj eller en plats där båtarna lägger till. Och skepp, det är ju ett annat ord för båt, så skeppsbro, det är alltså en plats där båtarna lägger till. Så Skeppsbron var helt enkelt, här la båtarna till när man byggde det till en kaj.
Så Skeppsbron då, eller ja, där vi sitter ju lite bredvid Skeppsbron får vi väl ändå påstå, mitt på vattnet. Men hur länge har den här platsen funnits?
Ja, alltså de tidigaste omnämningarna av den här platsen som Skeppsbron, då är vi i mitten på 1800-talet. Platsen har också kallats för Strandgatan, och tittar man i Göteborgs adresskalendrar från slutet av 1800-talet så heter den både Skeppsbron och Strandgatan. Huvudnamn som Skeppsbron, det får den först 1895, även om den också har kallats det sedan 1852, tror jag det. Och i adresskalendern 1905 så definierar man Skeppsbron som Strandgatan från Skeppsbroplatsen och västerut.
Men kan det då vara så att det här kaféet vi sitter i som är på en båt, det är därför vi sitter bredvid, Det känns lite som att den här båten kunde ha varit med från 1852.
Ja, ja, vi får väl fråga kaféägaren hur länge den här båten har varit med. Den har ju inte legat här sedan 1852, det vet jag. Men båten är ju uppenbarligen ganska gammal.
Ja.
Det är så skeppskaféet vi sitter på som är en relativt nykommen del av Skeppsbron.
Mm.
Och tittar man på kartor från det tidiga 1900-talet så sträcker sig Skeppsbron faktiskt hela vägen bort förbi Järntorget, hela vägen bort till ja, men typ där Johannesplatsen eller Masthuggstorget, så det är väl mer folk till. Vi har ju varit vid Johannesplatsen, men så långt bort sträcker
Johannesplatsen
sig
Johannesplatsen är typ cirkulationsplatsen, va?
Ja. Mm. Och den delen som då är den nyaste delen, alltså den festligaste delen, namnändras 1930 till Andregatan. Och sedan dess så har Skeppsbron i princip varit, ja men säg från Stenpiren bort till bron som går in vid Pustervik.
Är det André från de här Nordpolsexpeditionerna?
Det är från André-expeditionen.
Den var ju lyckad.
Nej, den gick inte jättebra, så kan man ju säga.
Men han fick en gata uppkallad efter sig i alla fall.
Ja, grattis till Samuel August André.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men varför tog det så lång tid innan den fick heta Skeppsbron?
Ja, alltså det är först under 1800-talet som platsen börjar bebyggas. Och det är först på 1800-talet som vi får ett hamnområde, alltså en kaj eller en skeppsbro här. För tidigare i Göteborgs historia så hade det inte varit möjligt för djupgående fartyg att ta sig in i älven. Utan då hade de varit tvungna att lägga till ute vid Klippan. Det pratade du en hel del om i avsnittet om just Klippan. Och den delen som idag är Stenpiren och Skeppsbron, det var vassmarker. Som det beskrivs i någon av böckerna. En sumpig och långgrund del av en älv som var så bred och gyttig att det bitvis var så svårt att avgöra vad som var land och vad som var vatten. Så det gick helt enkelt inte att använda den här marken. Och dessutom så sträcker ju sig Göteborgs befästningar även ut på älvsidan. För stadens befästningar ut mot älven anlades omkring mitten av 1600-talet om vi tittar på äldre kartor. Och den delen som sträcker sig ut mot älven var dels en liten bastion från Stora Bommen som utgjorde inlopp till Stora Hamnkanalen. Och sen så gick den vidare i en kurtinmur längs med ungefär där Stora Badhusgatan går, alltså där spårvägsspåret bort till Järntorget. Och sen där lilla Badhusgatan idag ligger så låg den så kallade badstugebastionen och längst bort vid Skeppsbron. Så hade vi den så kallade Hållgårdsbastionen och då är vi ungefär där Esperantoplatsen ligger idag. Och
men var det inte så att det fanns någon sån typ runt badhus här när vi pratade om...
Ja, och det pratade vi en del om i avsnittet om Stenpiren. Så vill man höra just om badhuset så kan man lyssna på avsnittet om Stenpiren. Och sen fanns det förmodligen en pålspärr en bit ut i älven och från kartor och på kartor från 1675 och därefter så kan man också se att det är ett sänkverk inritat som har legat en liten bit längre ut i älven. Och de här pålspärrarna och sänkverken, de är ju till för att förhindra att fartyg kommer nära själva muren.
Framförallt krigsfartyg antar jag.
Ja, framförallt danska fartyg skulle jag säga.
Det spelar ingen roll om det var vad det var för typ av fartyg.
Nej, var det danskt, dansken ska hållas borta. Och sen i samband med att man har gjort utgrävningar när man skulle börja bygga om Skeppsbron, och det är ju ett arbete som påbörjades bara för ett par år sedan, eller ja, kanske ett halvt årtionde sedan, så gör man ju arkeologiska utgrävningar här och hittade då faktiskt under marken rester av både den gamla försvarsmuren och av den gamla bastionen.
Detta indikerar ju då, Och det har vi också pratat om många gånger, att de här försvarsverken rivs. Och vad händer här då när de försvinner?
Ja, alltså i början på 1800-talet så tar man ju beslut om att man ska riva stadens befästningar ner till gatunivå. Och då är ju ett av syftena med det att man ska få ny exploateringsbar mark. Man behöver ju bebygga fler delar av Göteborg, för murarna tar ju upp ganska mycket plats. Och tittar man på kartor från den här tiden så ser man att omdaningen av området har påbörjats tidigt, alltså redan under det tidiga 1800-talet. För på den skeppsbro som då börjar anläggas under 1800-talet så blir det ny kvartersmark som bland annat tas i anspråk för verkstadsändamål. Men innan så var det som sagt större vassmarker nedanför muren och nedanför bastionerna. Och längs strandområdet så fanns det bara en gångstig som gick mellan vassen och bergskanten på Stora Otterhällan från Rosenlund sen upp till Stora Hamnkanalen, ungefär längs med Stora Badhusgatan. Och återigen så vill jag ju använda mig av Fredbergs det gamla Göteborg, eftersom han så mustigt beskriver den här stigen som ett tillhåll för slödder, avskedade och permitterade militärer, hamnebusar och lösaktiga kvinnor som ofta överföll fredliga vandrare och stal kläder för de som badade i vassen.
Alltså, alla de här citaten från honom, går de att få tag på någonstans?
Ja, hela den här Fredbergs Göteborg finns faktiskt digitaliserad på runeberg.org, så man kan läsa både den första, andra och tredje delen av hans mustiga genomgång från 1923-ish.
Härligt.
Där han då beskriver bland annat skeppsbron.
Men vi länkar till den då, antar jag.
Givetvis gör vi det. Och de här vassmarkerna med den här stigen fyller man då igen under 1800-talet med muddermassor ifrån älven. Och det här området, precis i anslutning till älven vid den nybyggda skeppsbron, får ju en stor betydelse för den industriella utvecklingen av Göteborg. Alexander Kieler köper 1839 en stor tomt på skeppsbron, och den här tomten sträcker sig från Stora Badhusgatan, alltså nere till älven, alltså det som är parkeringsplatsen precis här bakom oss. Mm. Här startades det en mekanisk verkstad, och den här mekaniska verkstaden, det är det som sen ligger till grund för Götaverken 1841. För i mitten på 1800-talet så flyttar man hela verksamheten tvärs över älven till Hisingssidan. Och den här anläggningen vid skeppsbron som man då börjar sin verksamheten, den innehåller i inledningsskedet en 100 meter lång fabriksbyggnad, ett gjuteri och magasins- och förrådsbyggnader. Och ett av de mer betydande arbetena som Killers verkstad tog sig på vid den här tiden var uppförandet av en ångmaskin som hade 120 hästkrafter. Och den använde man vid Rosenlunds spinneri under mitten av 1800-talet. Och när sen skeppsbrokajen växer fram under 1860-talet så förlorar ju den här mekaniska verkstaden direktkontakt med vattnet, vilket gör att man flyttar varvsrörelsen över älven till Hisingen 1867. Förutom att man tillverkade bland annat ångmaskiner så hade man ju börjat bygga båtar här på Kielers mekaniska verkstad. Men när man då bygger skeppsbrokajen så blir det inte riktigt lika lätt att komma åt vattnet för den här verkstaden, vilket gör att det blir smidigare att flytta verkstaden över till Hisingen. Och på så vis så lägger man grunden till Götaverken. Det som är kvar av fabrikstillverkning, det är bland annat järnsänga, jordbruksredskap och kyrkklockor. Och under början av 1900-talet så inriktar sig verksamheten mer mot varvet, och den gamla fabriksbyggnaden övertas av diverse småföretag. Och sen rivs hela fabriksbyggnaden under slutet av 1960 och början av 1970-talet.
Vi har en väldigt sån här härlig bild på fabriksområdet här också. Den antar jag också vi delar med oss på Instagram.
Alla våra bilder kommer givetvis att komma upp på Instagram.
Härligt. Du nämnde skeppsbrokajen. Vad är det? För det är tydligen inte en bro då.
Nej, det är ju en kaj där fartyg eller båtar lägger till. Och skeppsbron eller skeppsbrokajen var tillsammans med stenpiren den första kajen som anlades längs med Göta älv. Och som jag nämnde tidigare så var det omöjligt för de stora fartygen att komma hela vägen in, utan de fick stanna ute vid klippan. Men under 1850-talet så anlägger man den första kajen i Göta älv som 30 år senare får namnet Skeppsbron. Och härifrån utgår såväl ostindiefarare som ångfartyg, så vi har väldigt mycket olika typer av fartyg som lägger till vid Skeppsbrokajen. Vid Skeppsbron 1, alltså där Stenpilens resecentrum ligger ungefär, så uppfördes hamnens allra första kran. De första båtarna vid kajen, det var Ostindiefararen Hildur och sen ångfartyget Lexington som lämnade kajen 1853. Och för att skapa Skeppsbron så krävdes det ett enormt fyllnadsarbete som man gjorde under 50 år. De första planerna började man dra upp redan på 1810-talet när man hade raserat murar och vallar runt staden. Och sen är Skeppsbron färdig som en kaj först på 1860-talet. Och kajkonstruktionen, den bestod i princip av en timrad kista i vilken det pålats och på vilken en stenmur därefter hade uppförts. Och sen bakom stenmuren så hade man lagt fyllning av sand och i mitten av 1900-talet så anlade man ett modernare kajparti utanför den gamla kajen mellan Stenpiren och Verkstadsgatan. Så Skeppsbrokajen, det är alltså en kaj där båtar lägger till som har sitt ursprung från det tidiga 1800-talet och sen står färdig i mitten av 1800-talet skulle man kunna säga.
Men om jag då förstår det rätt så har man liksom tagit mer och mer av älven i anspråk för
ja,
för
det är ju ganska intressant när man tittar och jämför gamla kartor med nya. Och det är på fler ställen än här vid Skeppsbron. Det kan man se på många ställen. Bland annat borta vid Eriksberg som vi bör åka till och göra ett avsnitt om snart. Att successivt genom årtiondena så är det mer och mer av älven som på något sätt blir kajer och land man fyller igen så att älven blir smalare och smalare helt enkelt.
Där har vi också en potentiell sommarspecial. Stadens alla kranar.
Ja, det finns många olika...
I kronologisk ordning.
Precis.
Där, ja. Yes!
Och tittar man på äldre fotografier så kan man tydligt se att det ligger båt efter båt efter båt längs med Skeppsbrokajen. Så det var ju en livlig plats. Och ett av de bästa fotografierna som jag har hittat från Skeppsbrokajen, det är faktiskt ett fotografi som finns här vid det som man kallar för Playa Skeppsbron. Mm. Där det är en handfull solstolar. Och där finns också ett jättestort fotografi från det gamla Skeppsbron på 1800-talet som jag givetvis kommer att lägga upp på Instagram.
Mm. Men det finns ju en ganska som sagt tydlig koppling till industri och där har vi ju järnvägsspår som har gått här också.
Ja, för tittar man på andra bilder från sent 1800-tidigt 1900-tal så ser man ju att det går tågtrafik och tittar man på kartor så ser man just de här järnvägsspåren. För järnvägen växer ju fram i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Centralstationen byggs och, alltså centralstationen här i Göteborg byggs och kopplas samman med det framväxande järnvägsnätet. Den första delen av Västra stambanan som gick fram till Jonsered öppnades 1856 och 1862, 6 år därefter, så inviger man hela järnvägslinjen mellan Göteborg och Stockholm. Och efter att man hade rivit befästningarna så anlägger man bland annat Drottningtorget vid den gamla Drottningporten. Stationshuset har vi pratat om i ett eget avsnitt, men det stod klart 1858. Med den ökade varuströmmen till och från Göteborg och till och från Göteborgs hamn så behövde man, eller så fanns det ett behov av järnvägsspår ut med kajerna. Och man drar fram järnvägsspåret hela vägen till järnvågspiren vid Järntorget 1875. Och successivt med det så utvecklas hamnverksamheten ytterligare ut med de nya kajerna där magasinsbyggnader och skjul växer fram. Och tittar man återigen då på gamla kartor så kan man se hur spåret går norr om Nordstan från centralstationen och Bergslagens barngård som ligger strax norr om, eller låg strax norr om nuvarande centralstationen. Spåren går förbi Lilla Bommen och Sankt Erikstorg sen via Packhusplatsen och vidare hit till Skeppsbron. Och det är inte bara varutransport som går på de här tågen utan även passagerare som skulle med fartyg till exempelvis England kunde åka med de här tågen hela vägen fram till kajen. Först så går spåren vidare då som sagt till Järnvågsbron men sen drar man vidare dem längs med Masthuggskajen bort till Fiskhamnen och vidare hela vägen bort till Klippan längs med Södra Älvstranden. Så tågspåren går ju väldigt långt från centralstationen bort längs med Södra Älvstranden men det är ju ingenting, eller inte speciellt mycket kvar av de spåren längre.
Men nu har ju då området uppenbarligen liksom utvecklas till någon slags industriområde. Hur utvecklas det sen? För det är det ju inte idag.
Nej, nu är det verkligen inte idag. Och det finns ganska lite kvar av det gamla här längs med Skeppsbron. Vi kanske inte sa så mycket om hur det ser ut idag, men mycket av platsen som vi kallar för Skeppsbron är ju egentligen parkeringsplatser. Det är ju väldigt mycket plats för bilar längs med Skeppsbron. Och så har det ju verkligen inte alltid varit. En del av husen finns ju kvar, men de första husen som byggs på den nyanlagda Skeppsbron, det är husen i kvarteret Redaren. Och här bygger man dels ett trevåningshus för en byggmästare Rapp med bostäder och magasinslokaler.
Det var Rappt gjort.
Det gjorde man i en handvändning. Sen så rivs de här husen redan vid sekelskiftet och man bygger istället längs med Verkstadsgatan ett mer påkostat affärshus med entré mot Skeppsbron. Här finns det små butiker och på hörnet ska det ha funnits en raksalong. Flera firmor med anknytning till sjön hade sin verksamhet i husen. Café Viking låg under många år i bottenvåningen. Sen rivs det här huset 2002 och har använts som parkeringsplats sedan dess.
Nu när jag tittar här. Det huset som vi har bara en platt vägg rött där med den nya till vänster. Det är det som syns på denna bilden som står bakom.
Ja, precis.
Så det är hela det huset där framför på denna bilden. Vi lägger såklart upp denna så ni kan se den också. Det är då borttaget och rivet.
Det är revs då 2002.
Ja, och ersatts med parkering.
Ja, så som man gärna gör i Göteborg. Och det huset som finns kvar, alltså där kinesiska muren länge låg i bottenvåningen, det som du ser där med den röda plåtfasaden, det byggs 1914 och var ett kontorshus för olika handels- och shippingföretag. Här fanns en cigarraffär och Göteborgs Handelsbank och 1961 så flyttar vad som på många ställen påstås vara Sveriges första Kina-restaurang, kinesiska muren, in. Och då är det Liu Wanchun som då ska ha öppnat Sveriges första renodlade Kina-restaurang. Det kinesiska köket har ju funnits i Sverige sedan 1940-talet. Det pratade vi om i avsnittet om Södra vägen.
Vi har pratat om det ganska många gånger också. Kanske framförallt har vi pratat om att det vi tror i Kina mat inte är det.
Nej, det är ju...
Så vad serverar de här?
Jag har inte gått och tittat på gamla menyer, men jag skulle nästan kunna ta gift på att man kunde käka tre små rätter och friterade bananer med glass på kinesiska muren. Kinesiska muren flyttade dock ut sommaren 2016 och sedan dess så har lokalerna stått tomma i det här huset.
Ja, och precis som för mongolerna som sprang in i muren så är detta också änden för de som inte är Patreons, eller hur?
Ja, ni får bara lyssna fram hit i den kinesiska muren. Vill ni lyssna på fortsättningen om bland annat Merkurhuset och hur Skeppsbron fortsätter att utvecklas så får ni gå in och bli månadsgivare på patreon.com/gatorotorg i Göteborg. Yes. Annars hörs vi igen om en vecka. Eller så kanske vi ses den 15 oktober i samband med stadsvandringen som vi alltså har lördagen 15 oktober. Om det inte ösregnar den dagen, vilket jag hoppas att det inte gör.
Då kommer ni även få se mig.
Ja.
Men jag har en sån som vanligt, eller bara en liten sån biroll.
Mm, kommer knappt synas bakom mig som är så väldig. Nej, men kom gärna till stadsvandringen den 15 oktober. Länk till anmälan finns i avsnittsbeskrivningen och även på Instagram. Annars hörs vi igen om en vecka då vi gör ett nytt avsnitt. Hej då!
Hej!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.